Hej och välkomna till avsnitt 958 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 64 i Miserum USAs presidentval 2020. En serie som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i det amerikanska presidentvalet idag den 3 november 2019, alltså exakt ett år innan valdagen 2020. Varmt välkomna! Ja, mina vänner, idag är det alltså ett år exakt till det amerikanska presidentvalet den 3 november 2020. Och det innebär att vi börjar gå in på slutspurten, eller i alla fall så börjar saker och ting dra ihop sig. Och det innebär att det är mer press och mer tryck nu på kandidaterna än tidigare. Och det har skördat en del offer, och det senaste är ingen mindre än Beto O'Rourke, det demokratiska stjärnskottet från Texas. För Beto O'Rourke har nämligen hoppat av demokraternas primärval, och han gjorde det i fredags den 1 november när han skrev dels på Twitter men också en längre text på medium.com där han då skrev så här: Beto O'Rourke: "Our campaign has been about seeing clearly, speaking honestly and acting decisively in the best interest of America. Though it is difficult to accept, it is clear to me now that this campaign does not have the means to move forward successfully. My service to the country will not be as a candidate or as the nominee." Så skrev Beto O'Rourke, och det betyder helt enkelt att han hoppar av, och han gjorde det. Ja, han höll ett tal också inför en publik i Iowa, inför sina anhängare i Iowa där, men kort och gott, han har hoppat av. Och efter det här uttalandet då, så ja, Donald Trump, han har ju fått en vana att hänga med i demokraternas primärval och att reagera på det. Och han skickade ut en tweet där han skrev: "Oh no, Beto just dropped out of the race for president, despite him saying he was born for this, I don't think so." Skrev president Trump då den 1 november. Och ja, Trump har ju som sagt en vana att håna de demokratiska kandidaterna. Och det får han väl göra om han vill. Men faktum är att det ligger lite sanning i det här. Därför att Beto O'Rourke har faktiskt sagt att han var born for this. Det var någonting som han sa i en intervju med en tidning. Jag tror att det var Vanity Fair, jag är inte helt säker nu faktiskt, men jag tror att det var i en tidning i alla fall. Och han har sen sagt att det där var dåligt formulerat, men han har ändå sagt så där. Och det är ett uttalande som sammanfattar ganska bra problemet med hans kampanj. Det finns ett uttryck som lyder att upp som en sol och ner som en pannkaka, och jag tycker personligen att inget ordspråk passar bättre än det ordspråket för att beskriva Beto O'Rourke. Därför att han backar ett år, alltså direkt till mellanvalet 2018, då vann han ju nästan senatsfighten mot den republikanske senatorn Ted Cruz, och han varit väldigt hyllad där, och han varit hypad som en stor megastjärna bland demokraterna. Somliga gjorde paralleller mellan Beto O'Rourke och John F. Kennedy, och alla tyckte att det här är det demokratiska partiets nya stjärna. Och tidigare president Barack Obama, han jämförde Beto O'Rourke med sig själv, och många i Obamas team, de ansåg att nu måste vi sluta upp bakom Beto O'Rourke, så att somliga från Obama-teamet, de flyttade till och med ner till El Paso, alltså Beto O'Rourkes hemstad i Texas, för att tidigt kunna komma in då på Beto O'Rourkes kampanj. Och när han då gav sig in i racet då i våras, så fick han första dagen, när han sagt att nu policy jag min kandidatur, hela 6,1 miljoner dollar. Så att det började ju oerhört bra. Alltså han steg verkligen som en stjärna, Beto O'Rourke. Men därifrån så gick det neråt. Han gjorde många klantiga saker, och många menar att det här berodde på att han betedde sig omoget, att han livestreamade när han satt hos tandläkaren, och att han gjorde massa sådana här ganska fåniga grejer när han skulle ta en flu shot, alltså ta en spruta och sånt, livestreamade det, och att han var egentligen bara en pratmakare, en fånig kandidat. Och frågar ni mig så tycker jag att han var det, och jag tror att det är en stor orsak till det hela. Men jag läste en artikel på Politico nyligen som skrev också att det finns också en djupare aspekt, och det var att Beto O'Rourke trodde lite grann på legenden om sig själv. Han blev hyllad väldigt snabbt som en stjärna efter förlusten mot Ted Cruz förra året, och på något sätt så, han är ju ganska ny i politiken ändå, Beto O'Rourke, så trodde han på det där själv. Och när han nu lanserade sin kampanj så trodde han också att han skulle kunna leva på sin stjärnglans snarare än genom hårt arbete. Och den här artikeln berättar att Medan andra kandidater hade byggt upp ett starkt kampanjteam, så hade Peter O'Rourke inte ens anlitat någon kampanjmanager när han pålyste sin kandidatur. Han var väldigt dålig på att hantera media, därför att han trodde att media bara skulle komma till honom på något sätt. Så att han var jättedålig på att berätta, lämna ut sitt schema: imorgon ska jag vara där och dagen efter ska jag vara där och nästa vecka ska jag vara där borta. Någonting som alla kandidater brukar göra för att journalister ska kunna hänga med på resan. Peter O'Rourke var väldigt dålig på det, och han fick kritik för det och sa att jag måste göra ett bättre jobb. Men han var väldigt oförberedd, och han ansåg helt enkelt i början att han inte behövde förbereda sig på det klassiska sättet, utan han skulle satsa på social media och skulle kunna förbigå den här traditionella pressen, traditionell media, för att han var så känd i alla fall ungefär. Det var lite av hans attityd enligt den artikeln som jag läste då. Och det var ju helt klart en misskalkulering, och nu har Peter O'Rourke blivit straffad för det här. Så att som sagt, upp som en stjärna och ner som en pannkaka. Och på slutet så har han inte alls fått in lika mycket pengar, ekonomin har gått dåligt, och han började de senaste dagarna, nu när han då är i Iowa, där man då hade tänkt att han skulle delta på det här Iowa-eventet, så samtalade han med sina närmaste och sa att ja, jag ser åt vilket håll det håller på att gå. Och hans kampanjteam elaborerade med tanke på att han skulle ta emot statligt kampanjstöd. Men ja, det var aldrig någon seriös tanke egentligen, därför att du blir så begränsad i dina kampanjer och så. Så att de flesta kandidater ville inte det, och Peter O'Rourke kände också att han inte ville det. Så att Peter O'Rourke, han har hoppat av helt enkelt. Och jag kan tycka då som konservativ att det här var bra. Dels för att jag inte delar Peter O'Rourkes politiska syn på saker och ting, och dels för att jag inte tycker att han var någon häftig person. Jag tycker verkligen att han var den här, vad ska man säga för någonting, uppmärksamhetsberoende 17-åringen i en 45-årings kropp. En person som är väldigt likability-fixerad, ytlig helt enkelt. Och jag tycker att hans avhopp visar ändå på styrkan i den amerikanska demokratin. Därför att som sagt, backar vi ett år i tiden så var Peter O'Rourke en hjälte. Och media slöt upp bakom honom, jag nämnde Obama-teamet, och han hade verkligen vind i seglen. Helt, ja, oförtjänt vet jag inte, men han hade inte jobbat så mycket för det i alla fall, utan han hade bara varit lite charmigare än Ted Cruz i en kampanj. Och det är inte jättesvårt att vara liksom. Men det var det han hade varit. Och trots det så fick han jättestarka opinionsvindar och väldigt medievänlig bevakning av mainstream media i USA. Men trots det så gick det inte, därför att USA är ett land där man måste i slutändan vinna väljarnas gunst. Det räcker inte med att ha media i ryggen, utan det är trots allt väljarna i det demokratiska primärvalet i det här fallet som bestämmer. Och de har bestämt att de inte gillar Peter O'Rourke, och media har inte kunnat rädda honom. Och det tycker jag är jättehäftigt. Och jag tycker som sagt att det visar verkligen att det amerikanska systemet, den amerikanska demokratin, är stark. Och det är också exakt av samma anledning som personer som Tulsi Gabbard till exempel, när hon gnäller på media. Det kan också avfärdas, därför att media kan inte rädda en kandidat. Media försökte rädda Peter O'Rourke, men det gick inte, precis som man försökte med Hillary Clinton för snart 4 år sedan, och det gick inte heller. Men på samma sätt så kan media inte heller sänka en kandidat. Media kan inte sänka Tulsi Gabbard. Hon har samma möjligheter som alla andra kandidater att tala direkt till det amerikanska folket och få deras stöd oavsett vad media skriver. Så att media kan inte rädda kandidater, och media kan inte sänka kandidater. Däremot kan media bidra i olika utsträckningar såklart. Men den amerikanska demokratin är starkare än media. Och det tycker jag är jättespännande och oerhört intressant. För att i Sverige kan jag inte säga att jag tycker riktigt att det är så. Lite kanske, men inte alls på samma sätt som i USA. Människor är mycket mer fria från mainstream media i USA än man är i Sverige. Och det tycker jag är jättespännande och jätteintressant. Och USA har världens bästa, mest öppna och mest folkdrivna politiska system. Och Peter O'Rourkes bortfall är bara det senaste i raden av bevis på att det verkligen är så. Men ja, det var det. Nu har jag surrat på lite grann om Peter O'Rourke här. Om vi går vidare då till det event som Peter O'Rourke missade eftersom han hoppade av. Och det är nämligen The Iowa Democratic Party's Liberty and Justice Celebration. Och det här är en middag som hålls varje år i Iowa. Och i grund och botten så är det en middag som hålls inom det demokratiska partiet i nästan hela USA. Och det riktiga namnet, det huvudsakliga namnet på det här, det är Demokraternas Jefferson Jackson Day. Och då menar man alltså Thomas Jefferson och Andrew Jackson. Och de här presidenterna, USAs tidigare presidenter, anser demokraterna vara grundarna av det demokratiska partiet. Vi kan diskutera det, men det kan vi höra en annan gång. Men det är så demokraterna ser på sin historia då. Och den här middagen har funnits ganska länge och den brukar generellt vara middag i stora delar av USA där man samlar in pengar till, ja, till demokratiska kandidater. Och i Iowa så har den här middagen hållits i november för att den ska sammanfalla nära med, ja, delstatens caucus, Iowa caucus då, som i år, nästa år hålls den 3 februari för övrigt. Men de flesta andra håller den här middagen i februari eller mars, men just Iowa håller i november. Men den heter ju inte Jefferson Jackson Day längre, utan har man bytt namn till, i Iowas fall, det finns olika namn i olika delstater, men i Iowa så säger man Liberty and Justice Dinner, eller Liberty and Justice Celebration. Och det gör man därför att man vill inte längre nämna Jefferson och Jackson, därför att Jefferson hade slavar och Andrew Jackson var väldigt hård mot indianer. Och det är inte längre politiskt korrekt, och ja, demokraterna är ju politiskt korrekta, så att därför har man bytt namn. Så att det heter inte längre Jefferson Jackson Day, utan Liberty and Justice Celebration heter det. Och det var i alla fall den middagen och den tillställningen som demokraterna skulle vara på. Och den här tillställningen kan vi säga att den har varit väldigt viktig de senaste åren, de senaste valcyklerna för det demokratiska partiet. Och man kan säga att det började på allvar 1975, det var då man började med Iowa, med de här öppna primärvalen på det sätt som man har nu. Och Iowa fick en mycket starkare ställning i presidentval. Och sen dess har de här middagarna där kandidaterna får möjlighet att tala till stora delar av Iowas elektorat. Så sen dess har deltagarna varit med här, och det finns ju andra tillställningar. Ames Straw Poll finns inte längre, men Iowa har ju många såna här tillställningar. Men det här är den riktigt stora som drar väldigt mycket folk. Och Hillary Clinton, hon har haft en stark förkärlek till Jefferson Jackson Day, eller som det nu heter då, Liberty and Justice Celebration. Och Hillary Clinton, hon var värd för eventet 2003 i egenskap av före detta First Lady, och hon fick väldigt mycket medieljus och stal till och med medieljus från några av huvudkandidaterna. Och när hon själv inför valet 2008 skulle ställa upp, då var hon också där 2007 och talade. Och sådär. Men 2007 så var det inte hon som vann rampljuset, utan på den här middagen 2007 då var det Barack Obama som vann. Han var den uppstickarkandidaten då 2007 som försökte utmana Hillary Clinton, som alla och definitivt hela det demokratiska partiet tog för givet skulle bli demokraternas kandidat 2008. Men Barack Obama kom istället, och han höll ett häftigt tal här i Iowa då, på den här middagen. Och många menade att det talet var det som blev startskottet för Obamas seger över Hillary Clinton. Och det var en stor middag. Det var ungefär, jag tror att det var 7 eller 9 000 besökare 2007. Och det var en stor tillställning, och Obama vann den. Och de flesta idag, de tycker att de vill göra som Obama. De vill lyckas uppnå det som Obama lyckades med 2007. Därför att det man lyckades med då 2007, det var 9 000 besökare då kan sägas. Det var helt enkelt att man lyckades komma utifrån, en kandidat Barack Obama lyckades komma utifrån och få Iowa som startramp för den fortsatta kampanjen sen. Och det är exakt det de mindre kandidaterna drömmer om inför Iowa caucus den 3 februari nästa år då. Därför att Iowa är början på allt, och det går för dåligt för dem för att kunna hoppas komma någon vart alls om det inte går bra i den första delstaten. Så att därför så var den här middagen och det här talet väldigt viktigt. Och i år så hölls den här middagen då i fredags den 1 november, samma dag som Beto O'Rourke hoppade av. Den hölls på Wells Fargo Arena i Des Moines i Iowa, och 13 000 biljetter var sålda, vilket innebär att den här middagen har slagit rekord i historien på den här middagen då. Och talarna, de som var där, det var Pete Buttigieg, Joe Biden, Andrew Yang, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Tom Steyer, Bernie Sanders, Michael Bennett och Julian Castro. Därtill också Amy Klobuchar, Cory Booker, John Delaney och Steve Bullock. Och på listan står också, därför jag tog ett litet break, men det står också Beto O'Rourke, men man har strykit det för att han var inbjuden då, men han deltog ju inte där. Så att det var 13 kandidater som talade. Det skulle vara 14, men det blev 13. Och den här dagen då, den var indelad i två halvor. Och då hade arrangörerna gjort så att de som låg högst i topp i opinionsmätningarna, de fick tala på första halvan av dagen, medan de andra kandidaterna, de fick tala på andra halvan av dagen. Och det här var, ja, det fanns en nackdel med det här, och nackdelen var att väldigt många som kom för att lyssna på huvudkandidaterna, Pete Buttigieg var den som började, de gick sen och de stannade inte kvar för att lyssna på de mindre kandidaterna. Så att det var ju väldigt tråkigt för Cory Booker och Steve Bullock och de här mindre. Så att, ja, lite tråkigt så. De fick inte alls samma publik, men det var i alla fall det som var upplägget. Och det var väldigt påkostad och lyxig tillställning med coola intron och videos och sådana saker, och kandidaterna gjorde entré på lite häftiga sätt. Innan själva talen så hade Elizabeth Warren mött anhängare ute på stan i Des Moines, och de hade en jättestor upplösbar hund som de hälsade henne med, och det var, ja, det var en slags hyllning till hennes egen hund som jag har glömt namnet på nu och glömt rasen på också. En golden retriever tror jag hon har, men jag har glömt namnet. Eller nu läser jag här att den heter Bailey. Bailey heter hennes hund, och hon fick en, ja, hon vart mött då med en stor liksom golden retriever som mötte henne utanför innan hon höll sitt tal. Ja, Kamala Harris dansade lite och gick in och såna saker, och ja, kandidaterna försökte bjuda till och visa upp sig på den här tillställningen. Och ja, vad kan man säga då? En sak som alla kandidater hade gemensamt, det var att man kritiserade Donald Trump. Pete Buttigieg, han inledde, han var den första talaren, och han sa att Trump var en divider in chief, sa han. Men han fortsatte också, Pete Buttigieg, och sa att han kommer däremot inte bara hit till Iowa för att försöka avsluta Donald Trump-eran, utan han kommer också, sa han, för att börja på en ny era, nästa generation, en ny era. Och det var ju en direkt hint inte bara mot Trump utan mot Joe Biden som är, ja, han är väl inte riktigt huvudkandidaten än men, fortfarande, men han är definitivt en stark rival. Han hotas definitivt i Iowa, Pete Buttigieg kan sägas. Och en ny opinionsundersökning av New York Times och Siena College Poll visar att Biden bara är 4 i Iowa. Och Pete Buttigieg ligger alltså strax över honom som 3. Och Pete Buttigieg hotar verkligen Biden i Iowa. Och han gav ju en liten hint om det där också. Och Buttigieg har också byggt upp en ganska stark stab i Iowa. Joe Biden då, han kritiserade också såklart Donald Trump. Han sa att han skulle besegra Donald Trump like a drum, sa han. Och det är någonting som Joe Biden säger alltså väldigt ofta, like a drum. Och det sa han igen, och han var väldigt inne på att han skulle besegra då, Donald Trump. Men Bidens tal var lite spretigt, han pratade om klimat, han pratade om allt möjligt hit och dit. Så det var inget jättetydligt tal han höll, Joe Biden. Men ja, han kan tala så, men det var inte ett jättetydligt tal. Bernie Sanders, han sa att Donald Trump är en man who does not understand the rule of law or our constitution. Trump is a man who soon will be impeached, sa Bernie Sanders. Och så. Och ja, de var väldigt tydliga i sin kritik mot Donald Trump. Elizabeth Warren då, hon var också kritisk mot Trump såklart, men hon var inte bara kritisk mot Trump, utan hon var den av kandidaterna som var mest kritisk mot sina demokratiska rivaler. Hon sa att det kan inte bara vara business as usual after Donald Trump. Om det blir det så kommer demokraterna förlora. Och sen kritiserade hon Biden och Buttigieg och andra som hon tyckte inte alls var tillräckligt goda demokrater. Och hon menade att man måste verkligen satsa på demokratiska ideal och inte ta emot stora pengar och sådär, för annars blir man som Donald Trump. Kamala Harris, hon gav svar på tal när hon pratade, och hon sa att hon hade varit en åklagare och liknande, och hon sa också att hon hela sitt liv hade arbetat för folket och haft folket som sin klient, och det är motsats till andra som har haft corporations, alltså storföretag som sina klienter. Och hon, ja, det var en pik mot Elizabeth Warren som faktiskt tidigare har arbetat för en del storföretag och representerat dem. Så att det var en pik från Kamala Harris håll mot Elizabeth Warren, som ändå bör betraktas som frontrunner. Det finns lite olika undersökningar nu, men Elizabeth Warren har momentum, och även om någon undersökning säger att kanske Joe Biden fortfarande leder på vissa håll, så, så kan man ändå kalla Elizabeth Warren för frontrunner. Hon blev definitivt behandlad som frontrunner. Hon blev attackerad mest och hon blev också attackerad av Kamala Harris. Men Kamala Harris har sina egna problem. Hon har nyss fått stänga 3 kampanjkontor i New Hampshire och hon har egentligen satsat allt nu, fokusera helt på Iowa, därför att hon har inte pengar att satsa någon annanstans och få mindre pengar, och hon måste stänga sina kampanjkontor. Och hon inser att hon, precis som så många andra, måste få Iowa som sin startpunkt, annars kommer det att bli väldigt svårt. Och vi får se om hon lyckas, men Iowa satsar hon allt på nu och hennes kampanj behöver en shoot-off. Och hon gjorde också ett ganska bra framförande på sig, så det var ett hyfsat bra tal. Och hon, ja, vi får se om det hjälper henne. Hon ligger så långt ner nu uppe i undersökningarna, typ 3% i de nationella. Så att jag vet inte om det kommer lyckas. Men hon gjorde vad hon kunde där i Iowa i alla fall. Som sagt, Joe Biden, det var ett ganska tråkigt tal och spretigt tal. Men en som lyckades ganska bra, betydligt bättre och betydligt mer inspirerande, det var Andrew Yang. Och lyssna nu, Andrew Yang har alltså lika mycket i en opinionsundersökning som Kamala Harris. Och det är ju en helt, ja, med tanke på att Kamala Harris var nästan lite grann som Beto O'Rourke för ett halvår sedan. Stjärnan som många menade vann den första debatten i juni. Men hon har också bara fallit, nästan som, inte lika hårt än som Beto O'Rourke, men hon faller definitivt dalar åtminstone. Medan Andrew Yang, han klättrar stabilt uppåt. Och den här kvällen lyckades han. Han berättade om sitt program, sitt pilotprogram, där han vill ge medborgarlöner, $1,000 i månaden till alla amerikaner. Och han har gjort det som ett testpilotprogram då, hos ett antal. Och han nämnde några nu, till exempel så nämnde han en kvinna som har fått möjlighet att gå tillbaka till skolan trots att hon är 68 år gammal. Han nämnde en annan person som köpte en gitarr och äntligen är lycklig. Och alltså han berättade helt enkelt hur bra det funkar med medborgarlöner. Och han vinner också väldigt mycket goodwill. Det fanns många som lyssnade där i Iowa och tyckte att ja, jag stöder inte Andrew Yang, men han är en person som jag verkligen gillar och som jag verkligen vill lyssna på och höra och verkligen försöka förstå vad han har att säga. Och bara det är bra nog för Andrew Yang, för att han har mycket goodwill och han har också ett momentum, inte alls av samma dignitet som Elizabeth Warren, men ett momentum går inte att förneka, och det kan man se på pengarna om inte annat, och på hans hur många nya han anställer. Till exempel så mellan april och juni så hade han ungefär 20 kampanjmedarbetare, medan nu så har han ungefär 73 stycken, så att hans tillgångar och hans stab växer, och Andrew Yang kommer att fortsätta. Beto O'Rourke, som sagt, han hade hoppat av, men det var många kandidater som ändå gav honom lovord från scenen nu då, på den här tillställningen där han egentligen skulle vara med. Kamala Harris och Bernie Sanders och en del andra, och Andrew Yang också tror jag nämnde Beto O'Rourke och sa att han är en bra kille och ja, vi kommer sakna honom och så vidare och så vidare. Men i alla fall då, om vi ska gå in på hur det gick i den här debatten. Som jag sa, debatten var indelad i 2 halvor och de mindre kandidaterna var på slutet, som till exempel John Delaney, Steve Bullock och sådär. Och det var faktiskt så att, med tanke på att eftersom publiken gick, så började man, de som arrangerade den här tillställningen, de började ta bort borden och ta bort stolarna och helt enkelt städa upp salen när de stackars sista kandidaterna fortfarande höll på att prata. John Delaney talade samtidigt som man helt enkelt började ställa undan där inne i arenan. Så att det var ju nästan, jag tyckte nästan synd om honom, det jag såg från det talet alltså. Men så är det. Och ja, vi får se hur länge de här lyckas hålla sig kvar. Men vem vann då den här tillställningen Liberty and Justice Celebration i Iowa? Ja, man kan säga att Elizabeth Warren, hon gjorde ett väldigt starkt intryck. Och hon hade tidigare på dagen också, innan talet, så hade hon pålyst hur hon ska finansiera sin Medicare for All. Och jag kommer att gå in på det alldeles strax lite djupare. Men hon gjorde bra ifrån sig, hon höll ett starkt tal. Och Bernie Sanders, han fick ju mycket energi efter sin hjärtoperation. Och han har framstått som väldigt energisk. Och han ska ut nu och kampanja för klimatet tillsammans med Alexandria Ocasio-Cortez, som endorsat honom. Tillsammans med i princip övriga The Squad. Men på den här tillställningen så var det ändå Elizabeth Warren som kändes starkast och fräschast och den med mest energi. Inte Bernie Sanders, och de två är ju starka konkurrenter nu med varandra om den här progressiva halvan av det demokratiska partiet. Joe Biden, han har, den senaste undersökningen visar alltså att han är 4 i Iowa, och det är en undersökning av New York Times och Siena, och den handlar specifikt om väljarna i Iowa, och då leder Warren med 22%, Sanders har 90% och trean är Pete Buttigieg med 18% och sen Biden 17%. Så att ja, Biden vann inte. Den här undersökningen gjordes lite tidigare, men han har tappat i Iowa, Joe Biden, och hans tal var ganska spretigt, och jag tror inte att det kommer ändra så mycket. Så att det går inte jättebra för Joe Biden i Iowa. Så att vinnarna här, det var nog Elizabeth Warren, men även ska sägas Pete Buttigieg, därför att han gjorde bra ifrån sig. Han är bara det att han har gått om Joe Biden visar att han har verkligen också fått ett momentum, och han bygger underifrån på ett mer stabilt sätt än till exempel Beto O'Rourke gjorde, och i slutändan så är det kanske det som kommer att löna sig. Så att vi får se om det kommer bli en slutfight mellan Pete Buttigieg och Elizabeth Warren. Det är inte alls helt omöjligt, och de två är mina personliga favoritkandidater, inte för att jag håller med dem, men för att jag tycker att de är lite charmiga, och jag tycker att de driver coola kampanjer, de driver energiska kampanjer, och de har en kämparanda båda två som jag tycker är fascinerande. Men i alla fall, det var det om Iowas Liberty and Justice Celebration Dinner som hölls då i fredags den 1 november. Och ja, det här är ju upptakten då till själva primärvalet, eller Iowa Caucus, som då hålls den 3 februari. Och det är dagen när det smäller på riktigt och allting kör igång. Men ja, 3 februari, det är fortfarande ja, 4 månader ungefär tills dess. Så att ja, vi kan vänta med det. Men alla kandidater satsar i alla fall stort på Iowa. Om vi går vidare nu, tidigare under dagen innan den här tillställningen då, så hade Elizabeth Warren presenterat sin plan för Medicare for All. Och det är så här då att Elizabeth Warren har fått kritik av sina rivaler, bland annat i den senaste debatten, för att hennes plan, Medicare for All, inte har... Ja, hon har inte besvarat om den kommer att innebära ökade kostnader för medelklassen. Och medelklassen är ju Elizabeth Warrens absoluta favorit kärnväljare. Det är medelklassen hon vill kämpa för. Hon har skrivit en bok om saken till och med. Så att nu presenterade hon en plan på ungefär 21 sidor, 9000 ord, som handlar om hur hon ska betala för Medicare for All. Och vi kan säga då att Medicare for All har en fördel. Och fördelen är då att ja, sjukvård ska bli fri. Arbetsgivaren ska inte behöva betala din sjukvård, och du som individ ska inte behöva ha massa försäkringar, och du ska inte behöva betala massa extra tillägg för extra vård som går utanför försäkringen, utan den federala regeringen ska betala för allt. Det är själva idén med Medicare for All. Och den här planen som hon har, den bygger lite grann vidare på samma plan som Bernie Sanders har haft. Och Elizabeth Warren, hon förklarade att det här kommer att det kommer att kosta ungefär 34 biljoner dollar, och det är inom de närmaste 10 åren. Och det är kostnaden, men däremot så kan man genom att dra in på olika sätt så kommer man bara behöva samla in 20 biljoner dollar enligt hennes egna kalkyler då. Och hon bygger det här på en undersökning gjord av The Urban Institute, en tankesmedja som har räknat ut delar av de här kalkylerna. Sen har hon massa andra från Obama-teamet med sig och ganska kända namn som har jobbat med Medicare och liknande. Så att det är de pengarna som måste samlas in, 20 biljoner dollar inom loppet av 10 år för att kunna sjösätta hennes Medicare for All-program. Och tanken att hur det ska göras, det är att man tror att man kan spara in saker genom det här programmet. Man tror också man kan sänka ersättningarna för Medicare till sjukhus och liknande saker. Och man kan också höja skatter för de rika, vilket man kommer att göra delvis. Och man kommer också kunna ha en en skatt för sjukvården också på företag och liknande. Så att det är en olika, det är en kombination av besparingar och skattehöjningar och en del trixande för att finansiera det här. Men det här är ändå Elisabeth Warrens plan och den är ganska detaljerad. Men den här planen har såklart inte fått, ja, bara fått goda recensioner utan tvärtom nästan. Kravet man hade på Elisabeth Warren, det var att man menade att du måste berätta hur du ska finansiera det här utan att gå ut över medelklassen. Nu har hon gjort det och ja, i alla fall i teorin så kommer det här inte att gå ut över medelklassen. Men det har såklart inte tystats hennes kritiker. Och ja, Joe Biden, hans biträdande kampanjmanager Kate Bedingfield, hon sa att i månader så har Elisabeth Warren vägrat säga om hennes sjukvårdsplan skulle öka skatterna för medelklassen. Och nu vet vi varför hon har undvikit det, därför att den gör det. Det här kommer att öka skatterna för medelklassen, sa Joe Bidens biträdande kampanjmanager Kate Bedingfield då. Och ja, Warren, hon har gett respons på det här och svarat att ni använder republikanska talking points och så vidare och det är inte så man vinner. Och ja, på det så svarade Bidens huvudmanager Greg Schultz. Han sa att you have to be kidding me. Warren was a Republican until she was 47. While Joe Biden has spent his life helping elect Democrats across the country. Så att han menade då att hur kan hon anklaga oss för att använda republikanska metoder, hon som själv har varit republikan för 25 år sedan, medan vi, liksom Biden, har varit demokrat hela livet. Så att en ordfight helt enkelt där då mellan Warren och Biden-teamet. Men hur har de demokratiska väljarna reagerat? För det är ju nästan mer intressant. Jo, nämen det är så här att i Mellanvästern så är inte det här så jättepopulärt, Medicare for All. Alltså det är en progressiv grej som demokraterna i storstäderna tycker är fantastiskt. Men ute på landet så har demokraterna i de här Mellanvästern-delstaterna, de har oftast de demokratiska väljarna sjukvård. De behöver inte de här akutgrejerna, utan de har bra sjukförsäkringar via sina jobb, via fackförbund och på egen hand. Så att de är inte alls lika fascinerade av Elisabeth Warrens sjukvårdsreformförslag. Så att ja, vi får se. Och hon har även en del motstånd i kongressen. Till och med Nancy Pelosi, Speaker of the House, sa att I'm not a big fan of Medicare for All, men jag välkomnar debatten. Så att hon har inte med sig lantisdemokraterna och inte ens Nancy Pelosi står riktigt på den här sidan. Så att det ska bli intressant att se hur pass långt Elizabeth Warren kommer att komma med det här. Det är ju en debatt snart igen och då kommer man utan tvekan att ta upp kostnaderna för hennes program. Det kommer utan tvekan att hamna i dagen igen. Och ja, vi får se helt enkelt vart hon kommer. Vart hon kommer. Och ja, det för oss över till lite information om den nästa debatten. Och det är alltså demokraternas 50 primärvalsdebatt. Och den debatten kommer att hållas den 20 november i delstaten Georgia. Och det är MSNBC och Washington Post som står värda för den här debatten. Och just nu, det här kommer att ändras förmodar jag. Men just nu så är det de här 9 kandidaterna som kommer att få vara med. Joe Biden, Cory Booker, Pete Buttigieg, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Andrew Yang. Och ja, egentligen skulle Peter O'Rourke också ha kvalat, men han har ju hoppat av. Så att just nu är det de här kandidaterna som jag nyss nämnde som har en plats där. Och reglerna för att få delta, för det här kan som sagt ändras, det är att man måste ha minst 3% stöd i 4 opinionsundersökningar som på förhand är godkända av det demokratiska partiet. Och man måste ha minst 5% stöd i 2 av de 4 tidiga primärvalsdelstaterna. Och de 4 är Iowa, New Hampshire, South Carolina och Nevada. Och där måste man ha minst 5% stöd i 2 av de delstaterna för att få med på debatten. Man måste också ha minst 165 000 unika donatörer spridda på minst 20 delstater. Och de här kriterierna måste vara mötta den 13 november senast. Och ja, efter den 13 november så kommer partiet besluta vilka kandidater som uppfyller kriterierna och därför får vara med på debatten då den 20 november. Så att ja, det ska bli jätteintressant och spännande att se hur det går där. Och vi kan börja kasta in, jag nämnde inte Tulsi Gabbard. Hon har inte kvalat in och det var därför jag inte nämnde henne. Men det är inte helt omöjligt att hon kommer att kunna vara med på debatten. Hon har gått på offensiven nu. Jag nämnde i min förra podd att hon har hamnat i väldigt en väldigt hård fight, Twitter-fight mot Hillary Clinton. Och det har gett henne ett slags momentum kan man säga i den här fighten. Den gynnade henne. Och det har varit mycket spekulationer, kommer hon att ställa upp som en tredjepartskandidat? Det är det som många demokrater är rädda för att de ska göra, och på så sätt splittrar de demokratiska rösterna. Men de har sagt att nej, det kommer jag inte att göra, utan jag vill ändra det demokratiska partiet. Så att hon har lite momentum, och att jag sa tidigare att Kamala Harris har börjat falla, sjunka i opinionsmätningarna. Och en undersökning av USA Today och Suffolk Poll visar att Kamala Harris har bara, som jag sa tidigare, 3%, vilket är samma sak som Andrew Yang. Men den här försvagningen av Kamala Harris har gjort att Tulsi Gabbard har kunnat öka, och hon har nu gått om till hela 4% i en nationell undersökning i den här USA Today Suffolk-undersökningen då. Och det innebär att Tulsi Gabbard ligger alltså framför Kamala Harris, och hon har inte långt kvar. Alltså jag tror att är en väldigt liten, hon behöver bara öka en undersökning till för att kunna kvala in på debatten den 20 november. Så att det är inte alls omöjligt att även Tulsi Gabbard kommer in på den debatten. Vi får se helt enkelt. Men det var lite grann om den stora saken då. Det var såklart att Beto O'Rourke hoppat av, men även att den här viktiga tillställningen då, Iowa Democratic Party's Liberty and Justice Celebration, har hållits, där 13 kandidater talade. Och Elizabeth Warren, hon har försökt ge svar på tal när det gäller hennes Medicare for All-reform. Och det är de stora grejerna som hänt nu. Så att jag nöjer mig för den här gången. Det var avsnitt 958 av amerikanska nyhetsanalyser. En ideell konservativ podcast som ni däremot gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan usapool.blogspot.com stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, men vi hörs snart igen. Allt gott tills dess. Thank you.